Ja, välkomna till dagens debatt, och vi hörde där just vad ungefär har hänt idag då regeringsprogrammet har presenterats. Välkommen till dagens gäster, Stefan Wallin, numera på Milton som vd och det där tidigare minister för SFP. Och Johanna Vartiainen, numera oppositionspolitiker, Samlingspartiet, riksdagsman. Välkommen. Och så har vi Katarina Sem Patomäki här, också forskare och i ekonomi och företagare. Välkommen.
Tack.
Okej, det har varit en hetsig morgon. Jag har också själv suttit här med hörlurarna på mig och lyssnat vad som har sagts på det här informationstillfället. Så om vi skulle börja med några ord om det var lite annorlunda än vad man var van vid. För det första så visste ju alla redan vad som skulle berättas därefter, som det hade skett en läcka. Och det där Tommi Parkkonen på tidningen Iltalehti har under veckoslutet lyckats skriva ut hela regeringsprogrammet i förtid för oss alla att ta del av. Vad tänker ni om det först politikerna här? Jag tänker mig, Johanna Vartiainen, vi börjar med dig.
Ja, man skulle kunna utnämna Parkkonen till regeringens informatör eftersom han i vart fall kommer först. Men alltså, det kan vara rätt så slumpmässigt ändå. Det är fem partier där och den mindre minst pålitliga politiken där som det här hänger på. Men om jag minns rätt, då gick det inte så när vi förhandlade på Smolna för 4 år sedan. Så det är lite konstigt och det är lite illavarslande möjligen, tycker jag. Att det inte råder en sån känsla av samhörighet och tillit.
Någon har till och med läst in i det här att kanske det var med avsikt att man ville läcka ut det.
Förstås är det med avsikt. Varför skulle man annars göra det?
Nej, men att med Rinnes välsignelse. Ni tror inte på det. Vad säger du, Stefan Wallin?
Ja, jag tror nog att det var en renodlad läcka. Förstås var den genomtänkt, så att säga, den som läckte. Det är väl som med det perfekta brottet, att man behöver ett tillfälle och ett motiv.
Och motivet skulle vara...
Ja, det kan man sen bara spekulera om. Men det var faktiskt, jag tyckte att förhandlingarna så till den började ganska snyggt, att det var väldigt lite läckor eller spekulationer liksom, som härstammar från ständerhuset i början. Och jag har redan tänkt faktiskt att det här måste ju vara ett tecken på att man verkligen har stort förtroende för varandra. Men så läckade då hela slurven ut på en gång, till och med till 2 olika tidningar. Så det hände sen på slutet det som inte borde få hända. Men likväl så är det klart att det tog lite varmluften ur hela processen. Redan igår så visste ju de flesta egentligen vad som kommer att berättas idag.
Därmed också så presstillställningen idag var lite speciell. Jag minns inte att det skulle ha skett förut, att det för det första på ett ställe dit alla har tillträde, alla är inbjudna. ODI, vårt nya bibliotek, eller ODET som det heter på svenska. Och det där fanns också en väldigt duktig sån här, så att säga, programledare, moderator för hela tillfället. Och det gjordes på ett lite sådär snärtigare sätt än vad man är van vid. Nå, herrarna skakar på huvudet. Tänkte du, Katarina Sem Patomäki, hann du alls följa med det här?
Jo, jag tyckte samma som Stefan sa, att den här processen var ganska så under, det var locket var på, men det var ganska sådär, det såg ut som att vara liksom harmoniskt rent av, eller i balans. Det här var det, utom vissa personer, enskilda individer hade upprepade hur svårt det var, men det var liksom mycket litet sorl, att den där enheten verkar vara ganska sådär just vacker på något sätt. Och sen att det kan ju hända att jag vet inte, att de här partierna som de nu förhandlar, att de hade så pass mycket gemensamt ändå, att de hade den här förstås regeringssikten, men också att de hade någonting gemensamt som de sen själv kom sinsemellan byggde ihop.
No, vi ska lite bena, det är ju helt omöjligt att bena igenom hela det här regeringsprogrammet, men om vi skulle börja, eftersom jag nu har 2 experter inom ekonomi här i alla fall, alltså Johanna Vartiainen och dig Katarina Sem Patomäki, ekonomer eller experter på ekonomi båda 2. Hur tänker ni om det här? Alltså, nu har man gjort ett program som baserar sig på att vi ska uppnå 75%. Alltså, du fnyser redan, Johanna Vartiainen. Alltså det att 75% ska vara i arbete.
Ja, alltså det är nog den främsta och enorma svagheten här. Att man bygger på dessa extremt ambitiösa arbetsmarknadsprogram. mål. Plus 60 000 sysselsatta när prognosen nu innefattar ingenting. Alltså enligt rådande finansdepartements prognos då är antalet sysselsatta 23 samma som vad det nu är. Och sen ska man ha 4,8% arbetslöshet. Det är tyska och danska siffror. De har betydligt flexiblare arbetsmarknad och så vidare och så vidare. Och det specificeras inga åtgärder alls. Så att det, jag tycker att det är någon slags intellektuell och etisk förfall. Att man inte kommer överens om de åtgärder som behövs för att åstadkomma dessa enormt ambitiösa mål. Så det påminner lite om Trump som bygger sin parallella verklighet med den stora muren som mexikanerna får betala. Äntligen bryr han sig inte så mycket om det här, om det finns en verklighet som motsvarar detta. Det är lite samma, lite surrealistiska och lite illavarslande känsla här att man har extremt ambitiösa mål, men man kommer inte överens om en enda åtgärd. Det enda som nämns äntligen, det är denna konkreta reform som nämns, är att man ska avveckla aktiveringsmodellen, och det verkar åt motsatt håll. Så att det finns en sån dos av absurditet i detta.
Katarina Sem på Atomäki om ordet.
Ja, det kan vara svårt att sätta en rubrik för den här regeringen, att är det en politik den kommer att framföra. Man kan ju till exempel då tänka på olika alternativ, som att en högerregering har då vanligtvis tänkt så att om det går bra så tar man och sänker skatterna, och så om det går sämre så tar man och ökar på skatterna och försöker få in mera pengar till staden. Det här är en grundläggande indelning som finns. Eller sen kan man ha motsatsen till det här, till exempel en keynesiansk politik där man tänker tvärtom, att man åtstramar när det går bättre och liksom är lite efter när det går sämre för att försöka balansera ut den här ekonomin. Men den här regeringen tycker jag inte att man kan lätt sätta en huvudrubrik för, att hon har ekonomisk politik det är. Och jag tycker själv att den här regeringsprogrammet kanske mest handlar om att inte riktigt neutralisera men ta tillbaka sånt som förra regeringen gjorde, just
aktiveringsmodellen
är en sak, och sen man har gått in för att investeringarna i undervisningen. Man har inte gått in för att satsa på undervisning eller ens gå tillbaka till det skede man var innan förra regeringen som började. Men man har ändå liksom lite lättat på bromsen och tagit tillbaka universitetsindexet och gett lite pengar till, men inte lika mycket som togs därifrån. Och sen försöker man då investera just i barnfamiljer och så här. Men det är liksom svårt att sätta en rubrik på den. Det kan hända att man behöver sätta en rubrik på den heller. Och det kan hända, som Johanna sa just här tidigare, att man kan säga att det här inte är en konjunktur.
Johanna
sa, förlåt. Det här är inte en konjunkturregering som så. Det kan hända det också. Men det som jag saknar här var den egentliga liksom visionen. Att vad är det egentligen man är ute efter? Jag talar inte om just en viss åtgärd, utan jag talar om liksom större helhet, större vision.
Bara en detalj. Universitetsindexen hade redan återställts av Sipilä-regeringen.
Okej. Vad säger du, Stefan Wallin? Saknas här vision?
No, jag tror att varje regeringsprogram så är just oss självfallet unikt och påminner om sina skribenter. Men jag skulle nu tycka att det här programmet, så som jag nu åtminstone så här flyktigt har läst det, så innehåller nu kanske lika mycket eller lite vision som tidigare regeringsprogram. Jag tycker att strukturen är ganska trevlig, att man sätter för varje kapitel sätter man upp ett mål och sen räknar man upp metoderna. Och det liksom blir ganska så här lätt att läsa det på det viset. Utmaningen med att skriva ett regeringsprogram är förstås det att det måste vara någorlunda tydligt och exakt som berättar vad man tänker göra. Men sen måste det också finnas lite av ett gummiband i programmet, därför att konjunkturerna kan förändras under 4 år. Ofta händer det också av oss fullständigt oberoende orsaker, till exempel finanskrisen 2008-2009 är ett bra exempel på det. Och då kan programmet inte vara ett urberg som inte går att rubba, utan det måste vara så att det fungerar som en kartbok, jo, men i det skedet som terrängen mitt i allt avviker från kartboken, så måste man förstås följa terrängen.
Men det blev poetiskt.
Ja, det kan tänkas, men jag ska bli konkret också. Det finns här i programmet en passus om att man tar i bruk så kallade mekanismer för undantagsförhållanden. Om det är så att det händer någonting i vår omgivning som till och med kastar omkull den ekonomiska grundval, de antaganden som det här programmet är byggt på. Och sådana mekanismer måste självfallet finnas, helt enkelt därför att vi inte lever i en bubbla och utan gränser, utan tvärtom vi lever i en global ekonomi, och det som händer någon annanstans påverkar oss omedelbart.
Men hur mycket har det att göra också med det att man skriver så här regeringsprogram så, på ett sånt sätt att det inte ska gå så som det någon gång har gått, att något parti nu mitt i att lämnar hela regeringen därför för att de har absolut skrivit in någonting i regeringsprogrammet som inte. Jag tänker på de gröna och kärnkraften förra gången, och det har också hänt förut att partier har lämnat.
Ja, det brukar finnas en viss benägenhet hos vissa att lämna regeringen just före val. Kanske kan finnas taktiska skäl också mer än innehållsmässiga.
Ja, men nu handlar det ju också om det att om man nu har knutit upp sig på någonting som är en så kallad sån här, riktig sån här
tröskelfråga
så förlorar man ju ansiktet totalt om man mitt i allt ger efter. Eller?
Det är klart att alla partier har såna frågor. Frågan är sen bara att hur hög är tröskeln eller låg till slut sen när det verkligen kniper. Det här programmet tycker jag liknar väldigt mycket som sagt sina skribenter. Så här ser ett program ut när fem partier av den art som nu har förhandlat låser in sig på Ständerhuset.
Vad är det för art du talar om?
Fem partier av denna art. Det vill
Vilken
säga,
art?
Med de ideologiska skillnader som finns, men också starka ideologiska laddningar som finns. Och då blir det förstås kompromisser i många frågor. Till exempel på skattesidan tycker jag man ser ganska bra att där finns vissa ideologiska käpphästar med. Men det är också intressant att se vad som inte finns där. Och till exempel på företagsbeskattningssidan så var det säkert många som väntade sig mycket värre. Och här tror jag att SFP och Centern har varit ganska duktiga på att få bort en del sånt otyg som skulle kunna också hämma både företagsamhet och därmed sysselsättning och därmed skatteinkomster.
Men om vi nu tittar lite på det som har lyfts upp här av allmänheten, så det ena är just det här med 75%, att man skulle ha 75% i arbete. Så det där, det är det som också under presstillställningen där så en, det var också intressant förresten, att där fick först fick partiordförandena tala, sen fick allmänheten ställa frågor och till sist pressen. Man lämnar oss till sist så att säga. Och där var en pensionerad gentleman, han presenterade sig som pensionär, som ställde frågan just, han var orolig för det här. Att har ni någon plan B, har ni någon reservplan om det här skiter sig, om inte ni uppnår den där 75? Då svarar Inne, efter att få några tilläggsfrågor, så svarar han att nej, att det behövs inte för vi uppnår 75%.
Det här förstärkar min känsla av surrealism här. Alltså det ändå huvudscenariot är att det här inte ska uppnås. När du tänker dig att
vems huvudscenario? Menar du att du, så som du ser det?
Alltså ja. Det skulle vara extremt överraskande om regeringen skulle uppnå målsättningen här.
75%
alltså plus 60 000 i sysselsättning. Alltså när du tänker dig att nu är den konjunkturella sysselsättningsökningen slut. Nu är vi på en horisontell plan. Sysselsättningen ökar inte mer. Så allt som vi vill öka där, få tillägga, det måste komma utifrån reformer. Och när du tänker dig att alla dessa reformer som Sipilä-regeringen gjorde, som var väldigt kontroversiella, de bidrog kanske med 40-45 000. Så att man borde verkligen komma med burdusa, kontroversiella, starka reformer. Avveckla allmängiltigheten av kollektivavtalet. Avveckla den här, työttömyyslakeputki, arbetslöshetstunneln. Göra en massa saker liksom som alltid är politiskt kontroversiella. Så, ja se det här som på något sätt någon slags Jonesko skådespeleri eller surrealism.
Men man har ju gjort det att man inbjuder nu arbetsmarknadsorganisationer för att själv utveckla hur de ska få de här människorna alltså, med.
Det är samma arbetsmarknadsorganisationer som har investerat i Antti Rinne. Det är de som har satt honom på SDP-ordförandeplats precis för att undvika att man gör sådana avregleringar. Och det är därför som liksom, jag tycker att det finns en parallell verklighet här som i programmet som inte stämmer med den reala verkligheten där vi lever.
Vad säger du Katarina Sempat om
det här? Jag ska ta upp en annan sak. Det är att när jag först säger jag att jag saknar visionen, men samtidigt så säger jag nog ett system eller en systematik. Och då vill jag säga till exempel det här att vilken är Lipponens regering som bolagiserar statsföretagen?
Båda.
Just det. Och vad heter det? Nu har man ju egentligen då tagit steget fullt ut som inte skulle ha varit möjligt om inte det skulle ha gjorts tidigare. Och det var ju också alltså Socialdemokraternas regeringar som tog de här första stegen och då nu tar man några steg till. Och då kan man, det här liksom den där fakta som kanske som inte är så kontroversiellt, men sen kommer den där kvalifikationen, är det sen dåligt eller bra att man säljer bort de här statsföretagen? Här finns det ju mycket olika liksom, åsikter om det. Nu var ju argumentet för att sälja sälja bort statens aktieinnehav i de här företagen, det är att man med de här täcker en del av de här utgifterna. Men sen är motargumentet för det här ju det, att hur smart är det då att sälja aktieinnehav, lönande företags aktieinnehav, och sen ett annat perspektiv, ändå det längre tidsperspektivet, att ska man ha det här då nu idag, eller är det något som gäller liksom på lång sikt? No, vi kan ju inte veta hur företagarnas lönsamhet fungerar på lång sikt, men det här liksom de motargumenterna mot det här, men det här vill jag bara få fram den där, att när jag får kritisera visionslösheten så vill jag säga att jag ändå nog ser en viss systematik i det här.
Jag såg att det där Jallis Harkimo, som är lika nytt nu för tiden, fortfarande riksdagsledamot, så han det där hade tweetat här i helgen att han håller med Vänsterförbundet, det är fullständigt idiotiskt att sälja ut statlig egendom. Jag blev lite förvånad med så här.
Alltså, vi nationalekonomer har lärt oss på universitetet att det inte spelar någon roll. Alltså om ägandet av en statlig bolag, det ger rätt till ett flöde av dividender, eller hur? Men då marknaden prissätter allt rätt, då är dessa dividender redan kapitaliserade i det pris som man får.
Nu blev det svårt,
på aktiemarknaden. Ja,
jag menar,
på samma sätt för vilken som helst tillgång, så att det här är egentligen inte så relevant. Men jag tycker generellt av ideologiska skäl att det är bra att sälja, eftersom så länge staten äger så mycket, och det, Finland är egentligen ett undantag. Vi har väldigt mycket statliga tillgångar, alltså företagstillgångar och aktieinnehav. Men så länge staten sitter på dessa tillgångar, då finns det alltid en risk att de liksom används för diverse politiska och regionalpolitiska och andra ändamål som ändå inte är så effektiva. Jag tror mer på den äkta kapitalisten som på långfristig skapar värde. Så att det är bara bra om den här vänsterregeringen i sin iver att konsumera mycket pengar, att de säljer bort statliga tillgångar. Jag applåderar av ideologiska skäl och glatt.
Så säger tidigare socialdemokraten Johanna Vartiainen,
ja.
Som bytte parti för ett antal år sedan, så att du kanske bytte lite ideologi då också.
Alltså jag är fortfarande högersocialdemokrat, men det är lättare att vara högersocialdemokrat i Samlingspartiet numera än i SDP.
Okej, Stefan Wallin.
Ja, det var en intressant paradox nu det här med försäljningen av statsegendom. Vi vet ju inte ännu exakt vad det är som ska säljas, hur mycket är det aktier i statsbolag eller statsdelägda bolag, och hur mycket är det någonting annat. Och här har man ju försökt göra en sån här indelning egentligen av statsbolag och statsbolag, att det finns de här som är strategiskt viktiga för staten att hålla i till och med till 100%. Det kan finnas folkförsörjningsskäl, det kan finnas folkhälsoskäl.
Eller vapenfabrik.
Eller såna,
som
ja.
Som vi vill ha förstås.
Ja. Också man har sålt ut en del av Patria faktiskt i norrmännen här för några år sedan. Men så finns det de bolagen sen där staten har ett mindre eller större innehav av historiska orsaker. Till exempel, kanske det bästa exemplet är Sampo, där det kommer från gamla postbanken och så vidare. Och då kan man ju fundera sen från fall till fall att när löns det att sälja, när löns det inte sälja. Jag tycker inte heller att det är ett självändamål att staten ska sitta inne med aktier i speciellt börslistade bolag. De ger bra dividender, jo, men att det kan också vara att man försvårar bolagens manöversnabbhet genom att ha ett stort statligt innehav. Så att, och paradoxen är faktiskt nog det att det har ofta varit regeringar med vänstern, båda vänsterpartierna med, som har varit ganska ivriga på att sälja ut den här egendomen. Det kan tänkas att det låter sig göras just exakt därför och då. Och det är lite samma sak nu, de förväntningar som riktas mot den här regeringen nu som snart ska tillträda gäller ju förstås arbetsmarknaden och sysselsättningen. Mm. Och kanske är det så att om vi behöver, eller eftersom vi behöver reformer på arbetsmarknaden med mera flexibilitet och annat, så kanske det är just den vänsterledd regeringen som kan gå i land med det här. Det vill säga man kommer inte automatiskt i konflikt med facket utan man har den lite i samma båt. Det får vi se.
Mm. Det här är en sak som du sa att gjorde ont just i Vänsterförbundet, och de har, så vitt jag förstår, så har de ännu på gång, de ska ju fråga sina medlemmar om att de godkänner det här regeringsprogrammet. Ja, så vitt jag vet har de kanske inte hunnit göra det.
Nej, de ska fråga sina 11 000 medlemmar per någon webbomröstning.
Ja.
Det är nog alldeles klart att det kommer att gå igenom. Li Andersson rekommenderade idag att man går in i regeringen och tar det här programmet, så det skulle vara mycket märkligt om fältet skulle tycka annorlunda.
Och det här är nog den mest vänsterinriktade regering som man i moderna Finland kan åstadkomma. Så det vore idioti att inte gå med i det här ur deras synvinkel.
Men då utgår vi ifrån att de här partierna finns med på sikt.
Men för att säga om de här sysselsättningarna, så det var som Johanna sa att alltså förra regeringen skapade ju 140 000 jobb, var det väl. Nu de här 60 000 som nu saknas för att nå 75%, det är nog den tuffa biten. Och då är det klart att varje arbetsplats som nu då grundas på väg mot dessa 60 000 är viktig. Och då ska man läsa regeringsprogrammet också så att vilka typer av incitament för att ta emot jobb eller för att jobb alltid ska löna sig. Också korta jobb, snuttjobb, övertid, extraknäck, flit och så vidare. Och här är det viktigt att se att vad som finns i programmet och vad som inte finns i programmet. Till exempel, jag förstår inte varför man sänker hushållsavdraget.
Jag tänkte faktiskt ta upp det.
Vi kan återkomma till det.
Nej, vi tar det nu när du en gång tog upp det. Ja.
Som ju bevisligen har varit en del av kampen mot den gråa ekonomin. Och som också har skapat mycket nya arbetsplatser, mikroföretagare. Sådana som också tidigare har varit arbetslösa i många fall. Så har fått jobb tack vare det här avdraget. Och nu liksom sätter man det här åt sidan. Istället för att få liksom kunna kasta lite flyghavre åt sina ideologiska käpphästar på vänsterkanten. Och det faktiskt förstår jag inte. Jag skulle vilja ställa faktiskt Antti Rinne frågan, varför kär ni hushållsavdraget?
Han får säkert den frågan. Tyvärr så hann jag inte lyssna presskonferensen till slut. Den pågick ännu medan vi började sändningen. Men Katarina sen, Patomäki, vad tänker du om det?
Jag skulle först vilja gå tillbaka ett steg och problematisera de här 140 000 arbetstillfällena som förra regeringen skapade. Det kan diskuteras vad det förra regeringens åtgärder som orsakade eller skapade de 140 000 arbetsplatserna, eller handlade det om allmänt globala konjunkturer, eller handlade det om den privata konsumtionen i landet, eller alltså privata konsumtionen som uppehöll efterfrågan, eller vad handlade det om? Jag tycker att det inte är riktigt rätt att säga att det var regeringens åtgärder som åstadkom 140 000 arbetsplatser, att det inte skulle haft utomstående draghjälp. Vad var frågan? Du frågar mig nu sen.
Vi talar om hushållsavdrag, men nu ser jag att Johanna sitter och höjer på ögonbrynen.
Nej, men ingen påstår att det var regeringen som har skapat 140 000 jobb. Ingen har påstått sånt. Men alltså de skattningar som finns, som är någorlunda realistiska, Etla har gjort något sånt plausibelt. De säger att regeringens åtgärder kanske svarar för 40 000 av dessa 140. Det råder ingen stor oenighet om det här. Men när man nu tänker att det blir ingen automatik, ingen konjunkturautomatik under de här kommande 4 åren, då måste det vara rätt så burdusa reformer. Och nu betraktar man dessa arbetsmarknadsparter som någon slags svart låda, att oj, det kommer kaniner och trollkarlens hatt. Men man pratar ändå om reformer som de här löntagarorganisationerna under alla dessa år har stenhårt motsatt sig. Alltså det, jag får inte detta ihop. Jag undrar om det här är en dröm, om jag lever i någon parallell verklighet.
Du måste knipa dig i handen.
Men om vi tar det här med hushållsavdraget, så Stefan var inte upp det här. För det har folk reagerat väldigt starkt på alltså vanligt folk och just småföretagare har reagerat starkt på det sättet. Vad gör ni? Att hjälp, att fattar ni att hur stor del av min verksamhet, någon till exempel jobbar med folks trädfällning, bygger tak åt folk, renoveringsarbete, städtjänster. Att fattar ni nu att vad ni gör, att det är många som anlitar mig därför att de får hushålls det här avdrag. Vad tänker ni om det? Nu Stefan sa redan att han inte förstår det här. Skulle vilja ställa. Vad tänker Katarina sen?
Jag tycker så här, jag skulle vilja höra argumenten för det. Och vilken kompromiss som låg bakom det. Och vad alternativen var. För som vi talade tidigare, så är politik ju ofta, eller det är ju egentligen per definition en form av, alltså en kompromissernas konst. Och jag skulle vilja veta vad det här är. Men jag tycker om man tar det som isolerad åtgärd, så tycker jag nog att det är just det, förstås småföretagarna som drabbas ganska hårt av det här. Och småföretagarna är ju en jättestor del av företagarna i vårt land. Att jag förstår inte, enast kan jag inte, förstår jag inte den här logiken. Men som sagt, jag vet inte heller argumentet för det här eller alternativa då, kompromisserna bakom det här.
Nu ska vi beakta att hushållsavdraget den avvecklas inte, den skärs ner bara lite grann. Så det här är ändå en förhållandevis liten faktor i den här kalkylen. Att man avvecklar aktiveringsmodellen är en stor faktor, och i programmet säger man att man ersätter med en personlig sysselsättning hur säger man, rekryterbarhetsplan eller sånt.
Man ska öka också mängden anställda som jobbar med arbetslösa.
Men sådana planer har man alltid haft. Alltså man ersätter, så att säga, i citattecken, man ersätter aktiveringsmodellen med någonting som redan finns. Och det är just det som är så konstigt, att de enda konkreta åtgärder som nämns, nämligen hushållsavdragen, den skärs ner lite grann, aktiveringsmodellen avvecklas, de verkar åt motsatt håll när man ändå vill uppnå ett väldigt ambitiöst sysselsättningsmål. Så kanske har det förts någon diskussion sen i dessa kabinetter att man för en revolution här, alltså att man avvecklar allmängiltiga kollektivavtal eller man förkortar A-kassan, alltså arbetslöshetsersättningen, med burdust till 200 dagar eller sånt. Men det skulle överraska mig ytterst.
Nu vill både Katarina Sempatamäki och Stefan Wallin kommentera det du just sa.
Det fanns några andra konkreta åtgärder också där. Just som att mera pengar till lägsta pensionsklasserna och förlängningen av läroplikten och återinförande av obligatoriska språken. Och man understödde alltså att det är småbarnsfamiljer och mera lärare till vad det är, mellanstadiets.
Det är inga sysselsättningsåtgärder, de där. Alltså,
1000 lärare till?
Ja, alltså på lång sikt, men när du pratar om 2023, då det här läropliktsförlängningen, den hinner inte påverka sysselsättningssiffrorna avsevärt under den här fyraårsperioden.
Men alla de här åtgärderna som Katarina här nämnde här, så är ju faktiskt sådana som man nu säger att man vill stimulera om man vill på lång sikt. Det har de hela tiden betonat, att de vill på lång sikt bidra till ett bättre land med bättre sysselsättning och högre utbildning. Alltså uttryckligen på lång sikt. Vad säger du, Stefan?
Jo, en komponent som just hör till det här, så är just oss vad man tänker göra med socialskyddsreformen under den här valperioden. Det är en mycket viktig fråga. Och nu har man alltså både en hälsovårdsreform och en socialskyddsreform att hantera. Det är nog ett grannlaga uppdrag, som det brukar heta. Nu gör man ju på socialsidan så här punktinsatser, ungefär 300 miljoner euro, pensioner, barnbidrag, grundtryggheten, studiepenningen, men att den här liksom stora frågan hur denna socialskyddsreform ska se ut, hur den profileras, hur den kommer in i den här incitamentsdiskussionen. Så det är också en viktig fråga, därför att vi vet ju att ett socialt trygghetssystem så ska vara ett skyddsnät och ingen hängmatta. Och här liksom finns det också lite olika funderingar, har man märkt, så att det här blir en viktig bit för den här regeringen att ta itu med.
Sotureformen är förstås en jättestor reform som man nu säger ska föras vidare på parlamentarisk väg, men den hinner absolut inte påverka sysselsättningssiffrorna 2023 heller. Och det här att man höjer de lägsta pensionerna, det har också en motsatt effekt. Alltså ju bättre pensionsförmånen är, desto förmånligare det är att pensionera sig tidigt. Så att jag ser väldigt lite som skulle positivt påverka sysselsättningen under den här kommande fyraårsperioden. Men SOTU och SOTE är förstås enorma reformer. De ligger på bordet, men de påverkar inte den här målsättningen.
Nu det där så talade ju om att Antti Rinne lovar 100 euro till i månaden för de allra lägsta, de som har lägsta pensioner. Och nu så, det som uppfylls är nu 50 euro till en början. Men han sa på presskonferensen idag, så sa han att han vill nu betona att det inte var något löfte gett så här bara som han inte hade för avsikt att hålla. Han sa att i början med 50 euro, att det här resten kommer.
Det minskar också på drivkrafterna för att arbeta. Alltså det handlar inte om pensioner som man tjänar genom att arbeta och betala pensionsavgifter, utan det handlar om pensioner för sådana som inte arbetar. Alltså, och de betalas ur statskassan. Så det finns också där en liten effekt som minskar på sysselsättningen.
Jag tänkte att vi måste hinna ännu ta upp det här med familjepolitik eftersom det också bidrar till det här med ekonomin i samhället och sysselsättningen, eller hur? Och det där nu genomförs då en sån här familjeledighetsreform. Men det blir en sorts kompromiss här också att tydligen har Centern fått igenom det att det här hemvårdsstödet ska hållas kvar i alla fall. Och sen har man återinfört att man ska få barnbidrag för fjärde och femte barnet då till också. Att man ska sporra folk att skaffa flera barn. Vilket för finländsk politik förstås är önskvärt. Vår befolkningspyramid ser ut som den gör. Men ur ett globalt perspektiv när man tar om klimatpolitik så är det ju tvärt emot det här att uppmana folk att skaffa massor med barn. Det här är mina egna filosofier kring det här. Vad tänker ni om det här lösningarna?
Men det är nog framförallt ett finländskt syndrom det här med demografin, och vi har också en del andra länder i Europa, Italien till exempel, som har samma problem. De äldre är inte för många, men de unga är för få. Och där har vi vårt problem. Jag tycker det är bra att man nu kommer vidare med den här familjeledighetsreformen som alla har velat ha, men att sen har man haft lite olika betoningar. Nästan alla, ja. Och nu får man en kvotering för både mammor och pappor. Det har också varit en målsättning. Sen förstås det här med hemvårdsstöd, det kunde ha varit en komponent, men att här ser man hur det blir med kompromisser, att alla ska kunna...
Det var för Centern, har varit jätteviktigt.
Ja, det har varit för Centern, och alla ska kunna liksom visa upp för sitt gäng att det här fick vi igenom. Och nu har alla någonting att visa upp. Men att det är bra att man kommer i varje fall vidare med den här reformen, den är mycket viktig ur jämställdhetssynvinkel, men också med tanke på liksom, trafiken mellan familj och arbetsliv. Så måste finnas flexibilitet och olika möjligheter också som familjerna kan utnyttja beroende på sin situation.
Här måste vi ju, jag glömde nästan säga det som var helt upp, väldigt viktig del av det här, att den subjektiva rätten till dagvård återinfördes. Johanna, vad tänkte du?
Ja, alltså det här subjektiva rätten, det är jättebra att den återinfördes. Det var Sibylla-regeringens kanske dummaste beslut som att avveckla den. Någonting som jag nu har lidit av under de här fyra gångna åren. Men att man nu reformera familjeledigheterna på ett sätt som också snarast minskar på sysselsättningen än att ökar på
du,
den.
Du tror att det kommer att
bidra? Ja, det, så verkar det obönhörligt. Det är en väldigt liten effekt. Men det fanns ändå en liten potential i att öka mammornas, kvinnornas arbetskraftsdeltagande om man skulle ha förkortat hemvårdsstödsperioden, vilket har varit en urgammal målsättning av socialdemokratin i Finland. Men Antti Rinne som en sån äventyrare och populist, han har sålt även dessa principer. Däremot det här att man får lite mer pengar för vad det femte och sjätte barnen, det är en liten godis åt Uleåborg.
Fjärde och femte.
Fjärde och femte. Och det är en liten godis åt Centerns Norrbotten eller Uleåborg väljare, och det har jag inget emot.
Johanna Vartiainen har inlett oppositionspolitiken här med.
Nej, men tycker du alltså, det verkar
ingenting
obönhörligt att sysselsättningen kommer att minska på grund av detta, eftersom männen ska vara hemma lite mer och kvinnorna ökar inte sitt arbetskraftsdeltagande.
Jag vill gärna höra vad Katarina Sempelt.
Jag skulle säga kanske just att vi får väl se vad som händer, men jag skulle också vilja säga att det finns ett system som möjliggör till exempel subjektiv dagvård eller om man utnyttjar föräldraledigheten på ett sätt eller annat. Så det är ju bara liksom olika möjligheter. Sen är det upp till familjen hur man använder sig av de här. Man kan ju låta bli att använda sig av sin subjektiva rätt i dagvård för sitt barn om man är hemma till exempel. Det är olika familjer, för de tycker att det här är, ju, alla familjer har ju en egen, sina egna situationer och egna också, det är också dynamiskt. Jag tycker att det är mycket bra att man har möjligheter att, flera möjligheter, men hellre fler möjligheter än färre.
Mm. Flera möjligheter att leva på skattebetalarnas bekostnad.
Medan vi föder upp nya skattebetalare.
Det är någonting som är väldigt kännetecknande för det här.
Jag avbryter här och säger att det som eller mycket av det som Johanna får fram här, så just att om man investerar i småbarnsfamiljer och alla de här åtgärderna som Bettina räknar upp och allt det här andra, så, och den här förlängda skollärarplikten och det här, så hade inte Johanna någonting att göra med det här att vi har talat om att det finns utslagna människor som kostar ganska mycket i samhället. Ser du att det här är en kostnad som man då på det här sättet kunde lappa?
Eller, absolut, och jag tycker ändligen att förlängningen av skollärarplikten är en bra sak. Det finns en stark analys av det här finanspolitiska, ekonomisk-politiska rådet som visar på detta. Så, men det hinner inte påverka saker och ting fram till 2023. Men på lång sikt är det en bra reform, jag håller med.
Du får den sista 30 sekunderna här.
Det här är inte någonting med familjepolitik att skaffa, men jag tycker nog att det är värt att lyfta fram de markeringar som finns i programmet som stärker landets tvåspråkighet. Till exempel studentsvenskan är viktig, den kommer tillbaka, den floppar ju fullständigt när man avskaffar den. Nationalspråksstrategin ska uppdateras, det är också bra. Folktingets resurser kommer att ökas, Vasa centralsjukhus får sin fulljour. Och så tycker jag också att man uppgraderar det nordiska samarbetet i den här regeringen, både i text och i handling, eftersom nordiska samarbetet får en ministerportfölj med detta namn, också med jämställdhetsfrågorna.
Jag undrar vem som har förhandlat fram den.
Ja,
Vem skulle det kunna vara?
Jag misstänker nog starkt Svenska Folkpartiet.
det var det jag inte ville vinka till. Men det här som du nämnde här, just med, det är också en fråga som väcker väldigt starka känslor just nu på sociala medier. Det är det här med språkundervisning. Eller ska vi säga att den obligatoriska skolsvenskan, jag vill inte ta det där ordet.
Och skolfinskan också.
Skolfinskan också, men att mest väcker just den här skolsvenskan. Kolla Twitter, flöde, kolla Facebook, Instagram, allting. Nu är det en het debatt på gång.
Ja, det var säkert helt kalkylerat.
Jag måste tacka er. Jag skulle gärna ha fortsatt. Här fanns hur mycket som helst, men man kan inte gå igenom så här många sidor på en dryg halvtimme. Det vet jag att Johanna Vartiainen sa när han kom in i studion att det här har fått honom att överväga sin framtid inom politiken. Att nu tänker du fortsätta för att du måste...
Alltså jag fortsätter i vart fall i 4 år. Men nu blir det 8 år när vi måste... Om 4 år är det kaos i de offentliga finanserna och då behövs individer som jag.
Okej, tack ska ni ha. Tack Stefan Wallin, tack Johanna Vartiainen, tack Katarina Seem, Paato Mäkinen. Debatt imorgon, samma tid, samma kanal. Hej då.